Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft. Hallå på er alla träningspodden-lyssnarna. Hoppas att ni har överlevt midsommarhelgen. Jag som pratar heter Jessica Almenäs. På andra sidan finns Lovisa Lofsan Sandström. Vi pratar oftast om träning, kost, hälsa, livet. Ja, alltså det är svårt att ringa in det. Det spretar en del, får man säga. Men det är ju också så som livet är, som vi brukar säga, Lovisa. Den här veckan dock, sista avsnittet för sommaren, så har vi gjort en liten specialare. Du har ju nämligen träffat en spännande tjej.
Ja, men exakt. Vi brinner ju för träningsfeminism. Vi brinner för starka kvinnor som vågar gå sin egen väg. Och jag har träffat tv-programledaren, reporten och den extremt inspirerande kvinnan Frida Nordstrand. Och hon och jag har ett väldigt djupt samtal om vad träning kan innebära för kroppen, för psyket, hur man som hon då lägger till flera hundra resdagar per år, och hur fasen får man in träningen och samtidigt då vara småbarnsmamma. Det är en superinspirerande kvinna, så jag kan verkligen rekommendera att fortsätta lyssna på träningspodden på det avsnittet, så får du höra allt om Frida och hennes väldigt utstickande livsstil, som jag tror att många som tycker, vad är det här för kvinna egentligen?
Ja, men jag tänker ju mest så här, hur kan man överleva 100 resdagar om året om man inte tränar? Det måste ju vara ett måste för henne att få ihop det där.
Ja, och jag tycker det, hon pratar så bra grejer om jämställdhet, och det kommer vara ett jättefint citat som Frida sambo säger och som Frida citerar honom, och det har jag verkligen tagit in i mig, jag har tagit in det i mitt hjärta, och det är någonting som jag verkligen ska plocka med, både när mitt eget dåliga samvete står till över att vara en kvinna i karriären, en kvinna som prioriterar sig själv och inte att på något sätt vara den som håller ihop familjen. Man kan vara två som håller ihop familjen. Och det är väl verkligen, om det är någonting ni ska ta med er från träningspodden den här veckan, säsongens sista avsnitt innan ett litet sommaruppehåll, så lyssna på vad Frida sambo påminner Frida om när det är jobbigt mentalt för henne med den livsstil som hon har idag.
Men innan vi lyssnar på ditt och Fridas samtal, så kan vi ju berätta att vi är väldigt glada för att Next Story sponsrar oss den här veckan i träningspodden. Och Next Story, det är ju böcker.
Det är ju böcker i mobilen helt enkelt. Och det passar väl alldeles utmärkt nu så här på semestern. För vet du vad jag har kommit på? Att det är ju väldigt böket när man ska resa bort. Och så ska man liksom få med sig alla böcker man vill läsa. Det tar ju en ganska stor del av packningen.
Ja, men särskilt när man har fyllt hela resväskan med gummiband som man ska träna med. Man har TRX-bandet, du vet. Jag har ju med mig hela träningsgarderoben när jag ska ut på semester. Alltså min man bara garvar
åt mig.
Inte hela
träningsgarderoben, Lovisa. Ja, men, nu överdriver du.
Inte klädformat. Träningsgarderoben, det är kettlebell, den väger 16 kilo. Och sen har jag med mig 3 eller 4 olika sorters gummiband. Alltså du förstår, när han ska packa in det här bakluckan, han bara, Lovisa, vad i helskotta har du i resväskan? Ja, men det är min kettlebell.
Så du prioriterar kettlebells istället för böcker. Men det är ju skönt att du behöver ju inte välja längre.
Nej, men exakt. Det är jätteroligt att Nextory vill sponsra träningspodden. Det passar ju bra, dels med att ha en ljudbok, självklart när du är ute och tränar i sommar, men också om du hellre vill läsa på semestern och inte lyssna. Då kan man ju liksom läsa direkt i telefonen eller i sin platta. Och jag tänkte att jag ska dela med mig av ett bra boktips.
Ja. Kör.
Jo, vi har ju pratat om Sofie Sarenbrant tidigare i träningspodden. Sofie Sarenbrant är ju den här deckarförfattaren som jag tycker så roligt. Hon skrev ju en bok om Stockholm Marathon och mord som skedde under Stockholm Marathon. Alltså det var ju så spännande. Jag tyckte det var lite läskigt. Och varenda gång jag springer Stockholm Marathon efter att läsa den boken så tänker jag så här: här skulle någon kunna ligga död. Här skulle någon kunna ha mördats. Paranoid. Ja, men det är som grävlingen i förra avsnittet. Det här, man måste liksom ut och spana lite grann så till att det inte finns någon som skulle kunna attackera en. Men Sofie Sarenbrant är ju faktiskt maratonaktuell för sin egen del. Det är superroligt. Hon ska springa New York Marathon i november. Och är med i någon sån här challenge. Jag tycker att det ska bli jättekul och spännande själv, för hon är verkligen ingen långdistanstjej. Sofie Sarenbrant för mig är hästtjejen som kämpar sig runt med en mil med väldigt gott humör och så här träningsglädje, lite så här klämcheck, men att hon ger sig på den här maratonsatsningen, jag tycker det är superroligt. Men jag kommer i sommar läsa hennes bok i Nextory, Bakom din rygg, och den handlar inte om Emma Sköld. Har man koll på Sofie Sarenbrant, då är det polisen Emma Sköld som har varit huvudpersonen. Men nu är det en ny historia. Så jag ser fram emot att grotta ner mig i Sofies senaste bok i sommar.
Ja, den ska jag faktiskt också hinna med. För att sommaren för mig är ju att hinna med böcker som jag inte har hunnit läsa under året innan, för att man har så mycket att göra. Våren är ju oftast fullspäckad. Så att på sommaren så är det så skönt, för då kan man bara samla ihop alla de här böckerna som man har känt, och den här vill jag läsa, och den här vill jag läsa. Eller lyssna på, för att jag lyssnar faktiskt väldigt mycket på ljudböcker nu för tiden. Jag kan tycka att det är superskönt om man ligger och solar, att man slipper ligga och kisa och ha boken framför ansiktet, och så ligger man istället och lyssnar på boken. Så att jag ska lyssna på min kompis Camilla Läckbergs senaste bok, Häxan. Den känner jag att jag har släpat efter mig nu, så att nu ska det 17 i mig bli av att jag ska lyssna igenom den när jag ligger och göttar mig med min stora valmage.
Men jag minns det som att när jag precis hade fött barn, för Jessica, du kan inte ha många dagar kvar när det här poddavsnittet släpps.
Nej, men jag hoppas ingen dag. Jag hoppas jag föder idag. Men det kommer nog inte att hända. Men det är inte lång tid kvar. Det är det inte. Det är verkligen sluttampen nu.
Ja, men jag minns det som att jag hade ganska mycket tid och intresse till att lyssna på ljudböcker. Jag låg och ammade mycket på nätterna. Och framförallt första månaderna, då var det inte så att jag ville somna om. Man har lite äldre bebisar, eller man. När jag hade lite äldre bebisar, då kunde jag amma och så kunde jag somna om i amningen. Och liksom, så ligger man där och gosar så. Men första månaderna, Då vill jag gärna vara vaken samtidigt. Lite så att hålla koll på bebisen, och jag vet, det är lite läskigt att samsova med en sån där jätteliten bebis, tycker jag. Och när man på dagarna sitter i den här amningsfåtöljen eller ute och promenerar första månaderna, alltså jag tyckte det var så mysigt att lyssna på ljudbok. Och det är fortfarande så att vissa röster som läste upp de böckerna som jag lyssnade på 2009 och 2010, jag kan fortfarande få som en sån här flash genom kroppen när jag hör dem i andra sammanhang. Det är så extremt mycket känslor kopplade till att ha haft de här hörlurarna, rösten väldigt nära och intimt, som det blir när det är en ljudbok. ljudbok. Och då känslan av att vara nybliven mamma, att gå med barnvagnen, promenera eller ligga på nätterna och lyssna. Det är så mycket positiva känslor. Jag älskar det.
Men gud vad härligt, för det är verkligen en speciell tid det där när man precis har fått sin lilla bebis. Vad coolt att du kopplar ihop det med ljudböcker. Vi har ju också, Lovisa, ett litet erbjudande till alla våra lyssnare som gör att ni kan lyssna på böcker och läsa i Nextory gratis i 30 dagar, det vill säga hela juli i princip.
Ja, och det som är bra att veta det är att man kan se upp det här när som helst. Bindningstid går fet bort.
Exakt. Nu gäller det här bara nya medlemmar. Så ni som redan är medlemmar, tyvärr, men kanske er kille kan bli medlem eller något, så kan ni ju lyssna på hans böcker eller så.
Och det man ska göra för att ta del av det här erbjudandet och samarbetet mellan Träningspodden och Nextory, det är att man går in på Nextory, och det stavas N-E-X-T-O-R-Y, Nextory, det är lite svårstavat, .se, och så skriver man /kampanj, och då ska man använda en kod, och den koden är Träningspodden för att få de här 30 dagarna gratis.
Precis. Så vi önskar er helt enkelt härlig läsning gratis under hela juli tillsammans med Nextory, och tack till Nextory som sponsrar Träningspodden.
Ja, och vi, våra personliga tips, det var ju härligt då att vi valde, du och jag som är bästa kompisar, vi väljer två bästa kompisar, Sofie Sarenbrand och Camilla Läckberg. Där håller vi varandra om ryggen.
Ja, men verkligen, det spretar inte så mycket där, men faktiskt, jag ska verkligen, det är den första boken jag ska kasta mig över. Man måste ju läsa sina kompisars böcker, det tycker jag, det är ett krav.
Ja, och då hoppas jag ju att folk, Camilla Läckberg och Sofie, de läser ju våra böcker.
Ja, vi skickar Sofie väl en bok vet till Camilla.
Ja, och Sofie vet jag, hon gillar våra böcker. Hon brukar till och med byta ut ett av dina eller mina ansikten på våra framsidor och lägga in sig själv. Jag tror hon drömmer om att bli en träningsboksförfattare en vacker dag.
Ja, men det är ändå lite pepp i det. Och nu så ska det bli ännu mer pepp till alla er som lyssnar, för nu ska ni få höra på en väldigt inspirerande person som pratar tillsammans med Lovisa, nämligen programledaren Frida Nordstrand.
Varmt välkommen till Träningspodden, Frida Nordstrand. Hur lojal Träningspodden-lyssnare är du på en skala?
Inte så lojal som jag skulle vilja vara, men dock den... Jag, av de poddar som jag inte lyssnar på så är den jag lyssnar på mest, om man säger så då. Och jag är väldigt stolt över den, jag tycker den är bra. Jag gillar att jag känner dig.
Jag kommer till mig rätta.
Ja, verkligen. Ja. Verkligen.
Kan inte du berätta för de Träningspodden-lyssnare som inte har koll på Frida Nordstrand, vem är du och vad gör du på dagarna?
Jag, på dagarna flänger jag mest runt, men jag jobbar på Viasat Sport, MTG, mest med Formel 1, Champions League-fotboll, jag har gjort några OS och så vidare, Premier League, spansk fotboll. Och så har jag också gjort lite andra TV-program för våra kanaler, det vill säga TV3 och så, som inte har varit så sportrelaterade på sista tiden. Men det är det jag gör mest. Sen så har jag väl gjort lite sidoprojekt på det också, men det är på Viasat och MTG som jag jobbar.
Vad är ditt yrke egentligen?
Ja, oklart, men reporter, programledare, mest inom sporten.
Och de två program som inte varit sportrelaterade, det är det som har varit nu under våren på TV3.
Mm, exakt, som spelades in i fjol, och det var Sveriges modigaste och världens bästa burgare. Så motsatsen egentligen till allt detta, till både till sport och till träning.
Och din träning, hur ser den ut på dagarna, kopplingen till Träningspodden? Är du en träningsbrud eller är du en sporttjej?
Nej, träningstjej, men mycket sådär för att palla med och för att hålla mig flytande liksom. För att både huvud och kropp ska fixa mitt jobb. För jag reser väldigt mycket, jag jobbar väldigt oregelbundet och har konstiga tider och sover för lite och sådär. Äter för mycket och får konstiga grejer. Så att träningen nu, som den ser ut nu, är väldigt mycket att få någonting som är en rutin som jag gör för mig. Oavsett när och var och vilket land och sådär. Men att jag ändå hela tiden gör det. Jag skulle säga att det är nog den enda grej jag gör som jag inte liksom tummar på. Utan den är alltid konstant liksom, i mitt liv. Det är så lätt att bara ta med sig ett par joggingskor vad man än är.
Och det var ju träningen som kopplade ihop dig och mig från första början. Är det 3 år sedan?
Ja, är det inte mer?
Nej, jag tror det.
Ja, det är det nog.
Och bakgrunden till det var att du tog kontakt med mig för att få hjälp med träning efter graviditet.
Exakt.
Och jag kan ju berätta för träningspodden lyssnare, nu ser ju inte ni Frida. Men för det första så har
Frida,
för det första så har Frida joggat hem till mig till den berömda poddsängen. Och det säger ganska mycket om Frida. Du, jag tror alltid att du har joggat när vi träffas.
Ja, det kanske är så. Och får därmed också sitta på en pinnstol för att jag är lite för svettig för att sitta på den berömda sängen. Men så tänkte jag ändå, och så försökte jag springa med så här armarna brett för att inte bli så svettig. Och sprang ganska sakta. Men så var det så varmt. Men då tänkte jag, om det är någon det inte spelar någon roll att man är svettig, så är det hos dig.
Ja.
Det är så enkelt är det ju.
Min man blir ju glad och nöjd den dagen jag har duschat.
Ja, det man gör ibland. Men det är ofta ogjort, ja.
Men om vi ska definiera Frida kroppen eller Frida Nordstrand, superkroppen. Du är en av de mest vältränade människorna som jag någonsin har mött. Och jag har mött ju väldigt många vältränade personer, kroppar. Alltså, vad är det som är hemligheten, grejen bakom din styrka?
För det första så, på riktigt så håller jag inte med. Jag tror att min kropp, när jag insåg att jag hade lättare för att bygga muskler än att bli smal, så hände det någonting. Så att den är liksom muskligare än, alltså den ser muskler ut än vad den är stark. Och det vet ju du också. Ibland har jag är ganska, jo men jag har många svaga länkar verkligen. Men de sidor man ser ger sken av att vara mer vältränad än de jag döljer, om man säger så. Men, nej, men sen så är det väl, pannben är väl min grej. Jag är ingen, jag gör det alltid. Jag ställer inte in ett pass i första taget liksom. Och är helt tjurig. Men sen så är jag inte så speciellt bra på något. Jag har inte hittat riktigt min grej. Och det är inte så att ja, men jag är en löpartjej eller jag är en... Utan jag bara famlar, men jag gör det ändå.
Hur många gånger i veckan gör du det?
Lite för många, tror jag. Jag har svårare att hitta de här vilodagarna. För att jag tänker att de kommer ändå alltid per automatik när man reser eller sådär. Så. Men det är väl en mellan 5 och 7 gånger i veckan, absolut.
Och hur ser ett vanligt träningspass ut för dig när du ser att du famlar?
Alltså det är också väldigt periodvis. Dels för att jag snöar in på grejer, men sen också beroende på hur jag har tid och vad jag är och sådär. Och mycket har ju varit att jag springer när de möjligheterna finns. Om jag är i en ny stad så är det ibland det enda sättet att se någonting av staden, när jag springer på tidig morgon. För sen är jag bara på en arena eller ett hotell liksom. Men sen om jag har möjlighet och kan träna med en PT eller gå på lite kampsportspass eller sådana saker, så tycker jag det är superroligt. Så att, och det blir lite så periodvis beroende på vad jag är i jobbmässigt och sådär. Men mycket kombo, löpning, mycket intervaller och så här styrka egen kroppsvikt mest.
Har du räknat någon gång hur många resdagar per år som du har?
Nej, jag har inte gjort det. Och jag tror att jag inte har gjort det av någon slags överlevnadsinstinkt. Jag vill inte veta. I fjol var hemskt. Och egentligen kanske inte... Oh, det var mest resdagar också. Men det var mest att jag var hemifrån konstant. Liksom. Men så jag var lite mer på samma platser. Vilket ju känns lyxigt i sig. Men det är mycket. Det är mycket flängande. Liksom.
Är flera hundra?
Mm, det är det nog.
Och samtidigt så är du småbarnsförälder.
Japp.
Och fru.
Det är en toppen kombo.
Hur får du ihop det livet?
Ja, alltså... Jag har nog inte så jättehöga poäng på just den här fru- eller samboskalan. Men mammagrejen försöker jag ändå... Jag liksom valde någonstans att inte man ska behöva välja, om man säger så då. Och man får mycket råd när man ska få barn och när man har fått barn. Och jag bara kände att nej, men det finns ingen anledning att jag inte ska kunna göra på mitt sätt. Så att det kräver jättemycket pusslande och planerande. Men hittills har det funkat superbra. Och folk som reser mycket med barn har sagt att men passa på innan de börjar skolan. För sen är det ju svårt. Så han har varit med på jättemycket. Och sen har liksom familj ställt upp och min sambo har dragit ett tungt lass. Men det har funkat och det har liksom inte... Det har varit värst för mig själv, mitt samvete sådär, och att man saknar sitt barn när man är iväg. Men, Men de gånger jag har tvivlat så har min sambo sagt dels att tänk på att vi gör det för jämställdheten. Men också att han har sagt att skulle du räkna så skulle du säkert inte vara borta mer från ditt barn än folk som har vanliga jobb. För att när jag är hemma så har jag honom hemma. Liksom. Då, går inte, då är han med mig och vi gör jättemycket tillsammans. Han har varit med på många resor. Och så, här, så att, det, och det ligger nog någonting i det. Men det är klart att det är tufft att åka ifrån. Verkligen. Han fattar ju inte om jag är borta en dag eller en vecka. Han har inte det tidsperspektivet ännu. Han är bara 4,5. Men för mig är det ju kämpigt. Men jag tycker ändå att det... Ja, jag gillar ändå att det funkade så pass bra som jag hoppades att det skulle göra. Mm. Att jag inte behövde vika på det där liksom.
Men vilket härligt citat. Tänk på att vi gör det för jämställdheten.
Ja, ja men någonstans så tror jag också liksom att... att han vet att, liksom, hur många som trodde att det inte skulle funka. Och han var också väldigt inställd, min sambo, på att det här gör vi på vårt sätt. Liksom. Han ser inte så mycket problem i saker. Han är ganska positiv.
Får ni kritik för det här? Finns det människor som påpekar lite vasst att ni borde göra annorlunda?
Nej, men det tror jag inte. Men däremot så är det ju... Jag tror att man som kvinna får frågan, hur funkar det? Eller liksom, hur löser ni det? Väldigt mycket oftare än vad män får, om man säger så. Och där så tror jag också just det här att... nej, men däremot innan, att det var många, oftast män, som sa att det här kommer inte gå. Du kommer inte kunna jobba som du har gjort innan. Och då kände jag att jo, men så länge jag vill det så vill jag ändå göra det. Liksom. Jag vill inte att jag slutar för att någon annan tycker det. Och nu så kan jag ändå känna att jag visar min son världen. Och det känns mycket coolare än vad nackdelarna är, om man säger så. Han är jätteberest, han är så lätt att ha med. Och han, först tänkte jag att han är lite för liten, han kommer inte minnas. Men han pratar så mycket om alla länder och han liksom ritar på kartan var han har varit och var han vill åka. Och så där. Så att jag tror att det har gett honom väldigt mycket också. Jag hoppas det.
Jag har ju också ganska många resdagar. Jag tror jag räknade ut att jag ligger ungefär strax över 100 resdagar. Mm. Och då är det inklusive såna här endagsgrejer när man är ute och som en sån här föreläsare. Och åker med tåg 5 på morgonen och så kommer man hem vid 1 på natten.
Och de är typ värst.
Ja, men det är inte mycket kvalitet på den dagen. Men det jag ofta tänker på då, just för att det kanske man själv som har det största dåliga samhället, att det är ingen annan som egentligen bryr sig. Folk kan ju höra av sig och fråga, men gud, är du hemma någonsin? Nej, inte just nu. Men sen vet jag att det kommer en väldigt lång period när jag kan vara hemma i ett streck. Men jag tänker ofta på alla människor som jobbar skift. Mm. Eller som jobbar ute på fältet. Att man är borta, man sover på dagarna, jobbar på nätterna, man träffar sina barn, ingenting. Mm. Och att det är ju normalt, men bara för att det är att man lämnar staden så blir det en mycket större grej. Egentligen så tiden, det är ungefär detsamma på ett år.
Ja, men det tror jag verkligen. Och sen så tror jag också att man faktiskt uppskattar det mer när man har det på det här viset också. Liksom att man blir lite bättre på att effektivisera sin tid överhuvudtaget, för man måste. Och har man en ledig tisdag med sitt barn så är det så jäkla kul. Så jag tycker det är lika kul som barnet tycker om vi går på någon grej. Liksom. Så att det blir så lyxigt att vara hemma. Alltså bara att vara hemma är ju fantastiskt. Och det vill jag heller inte vara utan. För jag gillar den där känslan av att man lär sig uppskatta grejer. Man tänker att är man bara hemma så skulle man vilja vara ute. Men när man är ute så vill man också vara hemma. Och det är lyxigt att verkligen sakna sin familj också.
Men apropå att vara effektiv. Du använder ju hashtaggen you snooze, you lose.
Ja, det gör jag. Berätta om det. Ja, det gör jag ibland. Inte säga, men den kommer upp ibland. Men jag vet inte vad den... Jag kör ju mycket månar. Och det har också blivit en sån grej. Att dels på mina resor så tränar jag ofta tidig morgon. För det är då jag kan. Det går något tidigt flyg och så tränar jag innan det. Liksom, eller arbetsdagen börjar. Jag kan köra 5 på morgonen och så har jag det gjort. För annars blir det inte av. Och börjar det inte bli av, då blir det aldrig av. Så jag måste liksom ha de rutinerna. Och sen har det blivit så på hemmaplan också. För att då vill jag inte ta tid från familjen. Så då går jag gärna upp och tränar innan de typ vaknar.
Hur tidigt är det? Vad är snus?
Men typ sådär, gärna liksom 6 och framåt, men jag kan träna 5.
Du är ett vrak då?
Men jag är så bra på powernap alltså. Det är också såhär,
jag
powernappar som en liten, alltså bara jag ser ett flygplan så somnar jag, för att jag är så van att liksom sova när man kan sova. Så att, nej, men visst, det är, jag vet, det var någon som sa liksom att okej, okay, så du ställer klockan för att gå upp och träna för att sen kunna gå och lägga dig igen senare. Liksom. Ja, ja, det är lite konstigt, men ja, faktiskt. Men det har blivit en rutin och mycket för att jag vill liksom kunna vakna när min, eller vara hemma när familjen vaknar, så, här, så att jag vill ha det, har gjort. Och så sen är det väl lite mera, den här just nu, you lose it, lite också det här att vara på tå liksom. Det har varit min grej hela mitt liv. Jag har inte varit speciellt bra på någonting. Alltså helt ärligt. Liksom. Inte, jag har inte haft någon talang eller fallenhet för något specifikt. Utan min grej har varit att snacka mig till saker. Eller se till att vara där först. Och vara på tå. Liksom. Ja, men det här vill jag göra. Då övertalar jag den här chefen eller personen om att jag ska få göra det. Eller i mitt jobb nu att liksom, kriga med en hel värld om intervjuerna med Cristiano Ronaldo och Messi, och då måste man vara på tå. Snusar man då blir det inget. så enkelt är det.
Det är bara snusar Ronaldo och om morgonträningen.
Det är, ja, det är lite så. Det är lite så.
Men apropå då de här som snusar när du är på och tränar. Mm. I träningspoddens historia så har Glenn Hussein varit ett stående återkommande moment. Och det har att göra med Jessicas nya kärlek till Göteborg. Där hennes kille kommer från Göteborg. Mm. Och Jessica älskar Glenn. Mm. Men Glenn, han snusar.
Ja, alltså nu, jag har ju två Glenn, tänkte jag säga. Glenn Hussein och Glenn Strömberg. Och Glenn Strömberg är ju min närmaste kollega. Och Glenn Hussein har jag också jobbat med. Och alla heter Glenn i Göteborg, det är faktiskt sant att de gör det. Men om det är Glenn Strömberg som jag jobbar mest med, han tränar jag en del med nu.
På morgonen?
Nej, han är ingen morgon, han snusar på morgonen. Och han är lite sådär att han vill gärna bromsa, han vill gärna säga nej, det blir, men så vet jag, det är samma sak där, jag kommer ju tjata hål i huvudet på honom tills han gör det liksom. Men då kanske man får kompromissa och ta lite senare. Ofta gör jag så också att jag kör mitt pass först och sen möter jag upp honom och så kör vi något trivsel. Det är ju mer trivselpass när vi kör. Ja. Men det är ändå samma sak där. Jag tycker det är så viktigt att ha de här rutinerna. Och att då hitta kollegor som man kan träna med och släppa med till gymmet. Och käka frukost med liksom, efter. Och det är ju också, annars har jag ingenting. Liksom. Annars är man bara själv på sin lilla cirkus. Så att det är jätteviktigt. Och så försöker jag göra överhuvudtaget. Man haffar liksom folk som gillar att träna. På Formel 1 så är det ju, då springer folk Formel 1-banan. Och det är ju hur kul som helst. Liksom. Och då springer man med mekaniker och personliga tränare. Alla förarna har ju personliga tränare. Med förarna ibland och sådär. Och så att man liksom hittar sina offer som man kan liksom få med sig i sin
grej. Vilken skillnad mot sinken att springa in på vallerna där och springa på asfaltsbanan.
Ja, men
där.
Det är lite skillnad faktiskt.
Hur luktar det då? Luktar det bränt gummi?
Ja, lite grann. Det är det. Men det är också lite, det är stämning. Och oftast gör man det liksom lite mot kvällningen när all aktivitet på banan är klar. Och det är en viss känsla så här. Solen börjar gå ner lite och alla är klara för dagen. Och det är det sista man gör så där. Skitmysigt.
Men när det är 2 timmar kvar till passet då, börjar inte du tveka att jag har ju stått upp hela dagen, eller det vore ju skönt att åka till hotellet och ta en chipspåse? Eller längtar du till träningen?
Nej, jag längtar inte till träningen, det gör jag inte. Men jag längtar så mycket till känslan efter. Och det vet jag ju. Det är den man eftersträvar liksom. Och sen så, för mig kan det inte vara ett så här, jag kanske ska. Utan jag har bestämt. Jag måste det.
Det finns inga eventuella...
Nej, det är klart att något kan komma i vägen som gör att det inte blir så. Men det ska mycket till alltså. Och det är därför jag gillar att göra det på morgonen. För då vet jag att det blir av. Men jag är inte en sån som kan... på söndagar vet jag ofta hur min veckas träning ska se ut, mer eller mindre. Och jag har väldigt svårt att säga, jag kanske ska träna idag. Eller så gör jag det imorgon. Nej, men jag kommer göra det idag. Och då behöver jag oftast veta också när. För att det...
Men så att varje dag är en träningsdag och ibland så blir det vila.
Mm. Ja, exakt. Jag är dålig på att planera in vilan sådär. Ja, den blir oftast per automatik ibland.
Men hur gott självförtroende har du kring träning?
Nej, men inte så gott. Just för att det är ingen grej som jag vet att det här är jag riktigt bäst på. Liksom. Sen är jag väldigt tävlingsinstinkt. Så om jag går på pass så kan jag bli så här... jävla snabb hon bara. Och så måste jag vara bättre än... Eller liksom att jag riktar in mig på så här grejer. Eller om man ska göra saker på tid eller så. Men annars så... är jag ganska negativ i min tanke kring min träning. Att jag kan vara så negativ innan och det kommer, åh vad jobbigt det ska bli. Och vad. Men sen under tiden så är det ju, då kommer det jag ska verkligen känna. Jag är en sån endorfin-junkie, alltså jag kan känna när de kommer. Och när, jag liksom, när allt börjar förändras, när man går från en sur och trött och stel liksom tant till att jag börjar känna mig så här on top of the world. Och det blir liksom min start på dagen också. Sen så är man där ett tag.
Men om du ser instruktören visa en svår övning eller en tung övning eller någonting, till exempel på ett gruppträningspass, tänker du direkt då, nej det där kommer jag inte klara av? Eller tänker du, shit, det där ska jag verkligen klara av?
Ja, men jag tänker nog att jag ska klara av det. Men däremot så tycker jag inte om att göra saker med liksom, alltså utsätta, jag springer inga lopp och sådana grejer för att jag är lite dålig förlorare och jag tycker att, ja men då kommer inte jag få någon, liksom jag gillar inte den stressen i min träning att jag ska behöva prestera på det sättet för att jag kan inte bara anmäla mig till ett lopp och tycka att det spelar ingen roll vad jag får för tid och det är inte jag liksom och då undviker jag det hellre liksom. Så, och överhuvudtaget så gör jag oftast den typ av träning som jag vet att jag är bra på. Jag är lite dålig på att gå utanför, ja, och liksom testa grejer som jag inte har gjort eller som jag vet att det inte är riktigt min grej, tycker jag är dålig på, tyvärr.
Men i träningspodden så pratar vi ofta om sambandet mellan inre och yttre styrka. Det vill säga att man känner sig stark rent fysiskt och det smittar av sig på den psykiska styrkan. Är det någonting som du känner igen?
Ja, alla dagar i veckan alltså. Verkligen. Alltså dels för att jag tycker att det finns någon grej i det här med att som tjej var stark. När man, någonstans händer ju någonting med både med mig men också tror jag med attityden mot tjejer och träning, där man började känna att, så här, att det är lite coolt att vara stark. Och det hade jag lättare för än när man strävade efter att vara smal eller vad man nu strävade efter, jag vet inte. Men den känslan av att börja känna att man liksom, jag behöver den. Jag behöver känna att jag kan brotta ner någon liksom, om jag skulle behöva. Eller att det finns någon slags överlevnadsgrej i det, att man klarar sig, att man... och den, jag tycker absolut att den speglar av sig på hur man känner sig mentalt, verkligen. Och som så här kort tjej i en...
Hur kort måste vi...
1,60.
Ja, men då är du ändå längre än jag.
Jag
är 1,58,5.
Ja, okej.
Okay. Men vi har ju samma höjd på knäböj.
Det kanske jag är nu också, för man krymper väl. Eller? Det var länge sedan.
Tänk att man kör tunga knäböj, ja, just det. Allting bara komprimeras.
Allt trycks ner, ja precis. Nej men liksom, någonstans så tycker jag att det finns en sån här grej då i att vara lite stark liksom. För det första så tycker jag att det är jättecoolt och snyggt med starka tjejer. När jag ser det så tycker jag att det är det snyggaste. Men också att känslan av att man känner sig liksom, nej jag behöver verkligen det. Det är inte för att det är en mansdominerad värld, för det är det ju också. Men det har inte jag så stort problem med. Men däremot är det en jävligt tuff värld. Alltså. Det är en armbågsvärld som jag jobbar i. Och då känns det också bra att vara, bara känslan liksom, av att vara starkare än folk. Jag gillar den.
Men när skedde den här förflyttningen för dig från att träna för att bli smal till att träna och bli musklig eller stark eller vältränad?
Alltså, jag tror att...
när det hände?
Ja, men jag tror att det var nog inte så himla länge sedan ändå. Alltså. Men säg 7 år sedan eller någonting. Och det var nog i samband med att jag började liksom styrketräna mer. Jag körde några pass med PT. Och man liksom börjar köra... Och jag körde några pass med PT med, som körde med killar mycket. Och med idrottsmän. Och så sen i mitt jobb så får jag också... Jag träffar ju så mycket idrottsmän och kvinnor. Jag passar på alltid att träna med dem också. Och den grejen också, att det blir liksom... Det säkert var det i samband med att jag började jobba mer med sporten. Att man liksom började tänka mer idrott än liksom powerwalks, om man säger så. Och sen så var det just det att jag började känna att jag har ju lättare. Jag är mycket lättare för det. Och när man börjar få lite feedback på det och folk tycker att man är stark eller att liksom det händer, och man ser att det händer grejer, då var det mycket roligare för att det man strävade efter faktiskt hände. Men sen också jag är extremt, extremt matglad. Och då blev det också en sån här grej att men det här är ju det jag vill. Jag vill ju kunna äta jättemycket och träna mycket. Liksom. Alltså den grejen passade mig så mycket mer. Det kändes som att andra gjorde det bara för att andra gjorde så. Eller för att jag vet inte. Och det var ingenting som jag hade valt eller liksom aktivt kände att jag stod för. Utan det här är mycket mer jag. Att bara liksom träna för att kunna äta och träna för att må bra. Och träna för att känna mig stark i allt jag gör. Liksom. Och sen nu på sista tiden har det blivit också mer där att jag känner att för att orka leva den livsstil jag gör så måste jag träna. Mm. Och det är där jag rensar huvudet och det är där jag andas. Liksom. Men just känslan av att för jag tycker inte att jag känner mig någonsin liksom vältränad, men jag kan känna mig stark. Och det jag tror är skitviktigt. Jag tror det hänger ihop hur mycket som helst med huvudet också.
Men många människor som har kommit till den insikten som du pratar om nu, de har ju ofta gått den hårda vägen, att man har fått smällar, att man har varit med om någon form av kris och därmed har satts på prov och man har fått ompröva sina värderingar och sin livsstil och sin vardag. Är det någonting som du känner igen dig i?
Men jag tror alltså vad det gäller kroppen så tror jag också att man, att det var efter att man kom ur någon sån här tonårs liksom ätstörningsgrej som säkert alltid kommer att finnas med också, att man man ska inte säga, men att jag har haft den här ogillat min egen kropp och att sen då börja känna att gud, jag kan ju faktiskt gilla den och göra grejer som gör att jag gillar den ännu mer, då blev det en sån styrka i så här, vem man vill vara också som kvinna. Och där tror jag också att har man väl haft någon form av liksom ätstörning, men det är väl det, en konstig relation till mat och träning, och då finns ju det alltid med på något sätt. Och när man kan vända det och börja stå för att, för jag, idag tycker jag ju nästan att det är provocerande kul att stå för hur mycket jag äter. Och att folk blir så chockade och att man kan äta så mycket. Jag gjorde det här hamburgareprogrammet till exempel.
Ja, berätta om
jag
det.
Åt så mycket hamburgare. Vi åt alltså 4 hamburgare per dag i en månad. och det är inga... Alltså, Johan Jureskog då, som var kocken som jag gjorde det här tillsammans med. Han skrattade. Han sa att det är inte rimligt. Jag har aldrig sett någon som äter så mycket. Men jag tror också att det är för att jag står för det. Liksom. Att jag inte låtsas att jag äter mindre än vad jag gör. Utan jag äter och jag njuter så när jag gör det. Och i början fick han säga liksom att, men vet du, kör inte tillbehören, för det kommer inte att gå. Du kan inte köra alla pommes fritesen och milkshakesen, utan kör bara burgarna. För jag gick i bananas i början. Men då gick jag upp supertidigt och körde otroligt mycket intervaller för att liksom vara hungrig överhuvudtaget på morgonen, för jag är konstant mätt. Men också för att jag skulle komma hem och vara en helt, att det ser ut som någon har ätit upp mig liksom. Men det funkar jättebra och det var hur gott som, alltså det var så lyxigt. Det var min enda uppgift i en månad, bara var dig själv och ät burgarna. Okej. Okay. Jag ska försöka. så bra. Och det tycker jag också att det har fått lite respons på av tjejer som liksom har hört av sig på sociala medier så här och sagt att var befriande med någon som står för det så fullt ut, hur mycket man älskar mat. Och det gör jag verkligen, men det är också lite så jag är, tror jag, att jag maxar allting. Jag maxar när jag äter, jag maxar när jag tränar och allt ska vara... Och det får jag också jobba med, att det inte alltid behöver vara så.
Men är du uppvuxen med det? Är det någonting som du har med dig från när du var liten, att du alltid har varit den som maxar?
Ja, men det tror jag. Och det kan ju också säkert vara en sån här kompensation på att man inte har hittat sin grej. Liksom. Så måste man känna att man måste prestera i alla grejer. Och säkert också någon sån här duktig flicka-grej på ett sätt. Att man vill prestera. Men jag vill också göra det när jag äter typ, och när jag sover. Och allt ska vara så maximalt. Men det, just att göra det i maten har ju varit något som har ansetts fult. Och det tycker jag är så skönt att det börjar ändras. Och jag älskar att gå i bräschen för det också. Att visa att nej, det är tjejer äter faktiskt också. Och man kan bli så trött på den här, så här. En tjej som äter, och det är så skönt med typ Glenn då, som ofta säger, och flera av mina kollegor som inte säger att Frida är den som äter mest av alla tjejer, utan som bara den som äter mest, punkt. Liksom. Det är inte en tjejgrej längre, utan det är bara att överhuvudtaget.
Men vadå, jag tror du är lite tvillingsjälar. När jag gick i högstadiet, jag gick på Saltsjöbadens samskola. Och det var inte ovanligt att vi hade både blodpuddingstävling och pannkakstävling. Den som kunde äta mest. Och det var ju både tjejer och killar som körde. Mm. Och jag har någon minne av, men det kanske är så att jag har återbyggt någon minne av att jag vann nästan varje gång.
Ja, men alltså. Och jag gillar det. Jag gör verkligen det. Men jag minns när jag hade en kompis när man var riktigt liten. Som vars mamma alltid bakade bullar och man fick ta hur många man ville. Och det var liksom det bästa, för då var det också så här, jag kunde, och så vet jag någon gång när jag hade ätit 13 bullar, hon bara, nej det är olyckstal, du måste ta 14. Jag bara, okej. Okay. Och så att man så här, 14, det har aldrig haft de spärrarna liksom.
Men när du säger ätstörningsproblematik eller liksom en noja kanske?
Ja, en noja mer. Och också den så här, känns det tonårsgrej när man liksom börjar... man vet inte vilka ideal man ska... Man letar och trevar och grejer och experimenterar med saker och ting. Och det är väl det som var för mig då att... Om jag jämför med hur jag lever idag, så då tränade jag ju mängd. Men jag tränade ju ingen kvalitet överhuvudtaget. Liksom. Man bara lågintensivt tränade väldigt mycket. För att man trodde att det var så man skulle göra. Och det tycker jag är så skönt också nu när man börjar hitta sitt eget sätt att träna. Att man faktiskt kan träna i en... 20 minuter och var dödens efter. Alltså den att man har omvärderat hela grejen. Och kan man nå ut till tjejer lite tidigare så man slipper gå igenom hela det där. Och sen passar inte det alla förstås. Men liksom just det här att hitta sin grej, sitt sätt. Alltså det är ingen som kommer att tacka en. Det är ingen som kommer att hylla en för att man försöker eftersträva något konstigt. Liksom, varken som person eller som mamma eller som... tonårstjej eller i sin... Det är bara att hitta sin väg, sitt eget sätt. Och där har jag varit ganska hård nu liksom med att ingen ska berätta för mig hur jag ska göra det här. Utan, för då kommer det inte att gå. För man får så mycket råd.
Men hur agerar du då när du får råd?
Jag tror att många uppfattar mig som lite så här sur. För att jag kan vara ganska tvär liksom i hela det där.
Att... Några av dina bästa kompisar är ändå världens främsta PTS. Mm. Så du har ju väldigt duktiga människor runt omkring dig.
Mm.
Så jag tänker att de som kommer med råd kanske inte tillhör den gruppen.
Nej, men alltså träningsmässigt så tror jag ändå att där är jag också mer öppen. Där tar jag in och liksom verkligen utnyttjar att jag har så kunnigt folk runt omkring mig. Och det är allt från vänner som jobbar med det men också till idrottsfolk som jag har fått träna med och hänga på. Och det har jag verkligen gjort. Jag har ju sagt att man har gjort en intervju med Michelle Tourneus eller Frida Hansdotter eller Olivia så har jag verkligen sagt så här att ja, men när ska du träna nästa gång då? Och så har jag hängt på och så har jag hängt på lite till och så har jag varit jättejobbig. Men man lär sig skitmycket och det är så kul. Så där är jag nog mer svamp. Liksom, att där suger jag åt mig all kunskap jag kan få passa på och hänga med folk som kan sin grej. Men vad det gäller liksom karriär och liv och mammaroll och allt det där har jag varit ganska hård med vem jag vill vara i.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en, ja, men utbildningsapp kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom, långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja, men precis. Och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play. Men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack!
Det är framförallt kanske i jobbet. Det är så många som ska tycka. Alltså, nu är inte jag jätteoffentlig, men så fort man jobbar med någonting där många som folk tittar på så ska ju många tycka. Och där är jag nog ganska hård på att inte bry mig så mycket om vad folk tycker. Liksom.
Kvinnliga sportjournalister har ju nu under våren och tidig sommar varit lite extra i ropet. Mm. Det har varit flera stycken profiler som har pratat dels om arbetsmiljö men också om vilken typ av feedback man får av tittare just då kopplat till sitt kvinnliga kön. Mm. Är det någonting som du känner igen dig i?
Ja och nej. Alltså, jag har inte haft så mycket problem med... Jag har inte haft något problem med näthat, men jag förstår ju att det finns, eller jag vet att det finns. Sen så är det viktigt också att betona att jag har manliga kollegor som har råkat ut för också. Så det är ju mer det. Att idag kan man ju vara anonym och kritisera folk på ett helt annat sätt. Och man kan sitta i sin stuga och nå de här människorna. Men jag vet inte varför, för jag har också fått frågan en del, varför jag inte har drabbats av det. Och jag vet inte om det är för att jag inte har... liksom att jag inte är lika offentlig och inte har sökt det så mycket, eller om jag bara inte har, om jag har blundat för det. Jag sitter inte och googlar mig själv liksom, så det kanske finns massa grejer som jag har missat. Men jag tycker att jag har varit ganska skonad och jag vill, samtidigt som jag har de här tjejerna och killarna som drabbas av det, deras, jag har ju deras rygg alla dagar, men jag vill också liksom ändå lyfta det inte är att alla inte drabbas av det. Det är inte bara ett problem. För jag vill inte att folk heller ska inte vilja söka sig till de jobben. För jag har inte haft problem med det överhuvudtaget faktiskt. Än så länge. Sen är det klart att man får kommentarer. Men det sånt rör liksom inte mig. Men blir det väldigt personligt eller det blir extremt mycket så är det klart att det blir skitjobbigt. Det förstår jag också.
Kan du till och med se att du har haft fördelar av att vara kvinna i en tuff, ganska mansdominerad bransch?
Mm, absolut. Och det är ju mer också för att när jag började så var vi inte så många tjejer i de här största sammanhangen, typ Champions League-fotbollen. Vi var typ 2.
Och då, av alla?
Av alla, när jag började. Och då är det klart att om det står 40 män och 2 tjejer så kommer ju spelarna och deras agenter och presscheferna kommer ihåg en. Liksom. Plus att det finns ju någonting, det finns ju också någonting med hur man är mot det motsatta könet. Alltså jag tror ändå att en spelare kanske är lite artigare och har svårare att säga nej till en intervju om jag frågar än om någon liksom burdus man som, inte vet jag. Och jag tror också att de har tyckt att det är lite avväpnande. För många av de manliga journalisterna som var också när jag började var ju för detta spelare eller liksom hade också någon slags behov av att visa upp sig som jag inte alls då hade. Så att det har absolut varit en fördel till viss del. Men jag har nog också valt att inte sätta som varken eller. Jag tycker inte att det har varit... jag tänker väldigt sällan på att det är, eller har varit i alla fall, få tjejer. Och jag har aldrig haft ett problem med mina manliga kollegor. Alls. De har stöttat mig verkligen från dag 1. Så det tror jag också finns en missuppfattning i. Det här med mansdominerad värld. Men jag menar, mina gubbs, de har ju varit fantastiska. De är ju mina bästa vänner, några av dem. Fast det är liksom män och det är åldersskillnader och vi bor i olika länder. Men jag är så tajt med många av dem som har backat mig jättemycket. Så det är också det där hur man väljer att se på det. Och jag har nog valt, för jag tror någonstans att man måste välja lite. Och vissa kanske måste ta kampen för att det här är ett problem. Och så här ska det inte vara och jag drabbas av det här. Men för mig har det varit också att välja att jag ser inte ett problem. Jag tänker inte göra det här till ett problem. Det blir inte det om inte jag gör det. Så den liksom mindseten har varit min feminism i det på något vis. Att jag liksom har känt att här går jag in och gör det här så som jag vill. Och det spelar ingen roll att vare sig att jag är kvinna eller liten eller svensk. Eller, alltså ingenting ska få spela roll utan jag tar den plats jag känner för. Och det har funkat för mig.
Har du alltid haft det i någon form av ryggrad eller bak i huvudet?
Nej, inte i allt jag gör tror jag inte. Och det är klart man vacklar i det där också. Men jag tror just i min yrkesroll så har det liksom... Någonstans i min det är också pannbensgrejen tror jag, envisheten. Att jag har känt att jag ger mig liksom inte. Och det jag oftast gör, och man säger det som många uppmärksammar det här med intervjuer, hur man får intervjuerna efter match och sådär. Sen gör jag ju annat också, men det är inte samma kamp. Att vara programledare för någonting, då är jag ju bara det. Men att få en intervju när man slåss med andra länder och sådär, där är det ju mycket det här med att vara lite street smart i kombo med pannbenet. Och där tror jag att den envisheten och tjurigheten övervinner liksom allt. Och då ser jag bara det målet, att jag vill ha den här intervjun. Och då är det, för det är därför jag är där och de har skickat dit med den anledningen. Och då försvinner det här andra, det suddas ut. Och det tror jag är rätt viktigt, att inte alltid liksom... hitta problematiken i, utan bara se målet och vägen dit. Sådär.
Men är det så pass aggressivt inom dig att det är svordomar som cirkulerar i skallen?
Ja, det kan vara ganska aggressivt, det kan det. Men det där är också en jättebalansgång, för att man mycket handlar ju om kontakter. Och jag tror att det är samma sak inom många branscher också, att man liksom, det handlar ju om såhär, jag vill göra det här, hur når jag dit? Och då många, många gånger säger det ju kontakter och liksom vägar. Vem pratar jag med? Hur gör jag? Och det är samma sak i mitt jobb också. Det är presschefer och det är spelarens presschef och det är klubbens presschef. Och så är det UEFAs presschef eller vilket sammanhang den är. Och då är det ju mycket det här att de ska ju veta att det kommer bli jättejobbigt om de inte hjälper mig. Men också att det får inte vara för jobbigt så att de inte vill hjälpa. Så att det är hela tiden den där balansgången. Det tar jättemycket energi. Och därför kan det också vara så här bittert när folk säger ja, du har världens bästa jobb. Du åker och tittar på massa bra matcher. Mm. tittar liksom. Och det är ju också det där man tänker att man dyker upp bara på en match och så står man där och tittar och sen åker man hem. Men jättemycket av mitt jobb syns ju inte. Det är ju det jag gör bakom liksom.
Men hur mycket mental energi går åt från ditt konto då? Om du säger att det är 90 minuters fotbollsmatch.
Mm.
Jag förstår att det är ganska många timmars jobb. Men hur mycket ger du av dig själv bakom kulisserna och till arbetskamrater och liknande?
Alltså, ganska mycket just för att det är så väldigt socialt jobb också. Eller man träffar så mycket människor hela tiden. Och det är väldigt mycket väntan, vilket jag egentligen hatar. Så det är jättekonstigt att jag ägnar mig åt det här. För det är väldigt, väldigt mycket väntan. Men absolut. Men sen så är det också det att jag har gjort det ganska länge. Så nu börjar man ju bli lite van. Man vet hur man ska fördela den där energin. Men det är klart att i början så var det ju slitigt. För att man nerver och anspänning och förväntan så där. Men det tycker jag, det har jag inga problem med nu. Det som tar mest egentligen nu, det är ju resorna. Alltså supertidiga morgnarna, flygresor, sena kvällar och alldeles för lite sömn hela tiden.
Men kommer du ihåg alla människor som du möter i ditt jobb? Förnamn och ungefär vad de har för arbetsuppgifter? Eller
jag är jättedålig på namn. Superdålig. Men däremot så är jag ganska bra på att komma ihåg liksom situationer och så att jag kan och kommer väl ihåg det väsentliga. Sådär.
Scenerna?
Ja. Ja. Och mera att man liksom hittar sitt folk. Sådär. Både privat, att jag ganska snabbt hittar vilka som jag gillar. Och inte ödslas mycket energi på sådana som inte förtjänar eller behöver ödslas på. Men även i jobbsammanhang, att man liksom hittar det här, den här personen är bra. Det är den jag kommer att prata med. Liksom.
Mm. Så det är lite diplomati, men ändå inte politik i form av att du ska omvända människor eller rekrytera människor.
Nej, men det är lite, det är absolut. Det är lite så. Och sen så är det ju väldigt mycket också det här med hur behandlar du en idrottsman eller kvinna direkt efter en prestation. Och det är ju jätteknutet till träning, om man nu ska säga så. Alltså, om någon kommer till dig direkt efter ett träningspass där du har tömt dig totalt och ska prata med dig och du dessutom då antingen har vunnit eller förlorat, det är ju jättespeciellt och det där glömmer folk. Och det tror jag man måste vara lite smart i att tänka. Och det tror jag att jag har också en nytta av, att jag fattar grejen med skillnaden på att göra en intervju direkt efter en målgång eller efter en slutsignal och en timme efter. För det är en jätteskillnad.
Sitta i Skavlan.
Ja, men verkligen. Det är ju natt och dag. För då har de ju dessutom gått med på att komma dit. Och de vet vad som förväntas och sådär. Men också liksom det här rent fysiskt. Alltså vad händer med dig precis när du har förlorat en superviktig match? Och du är jättebesviken. Du kanske själv har varit jättedålig. Och du är dessutom helt dränerad kroppsligt. Vad händer, hur är du då jämfört med om du sen får gå in i omklädningsrummet, dricka och käka lite, snacka med och varva ner och sansa dig lite. Eller liksom skillnaden på att ha vunnit och förlorat. Du vet, det är så mycket sånt där som jag tror är superviktigt att ha med sig. För att för mig är det, jag ska ju träffa dem igen och igen. Dessutom vill jag gärna att de ska säga någonting. Jag har inget behov av att jag ska ställa tuffa frågor som de ska svara ja och nej på. Vad är det liksom? Det ger ju ingen tittare någonting. Och där får man ju också ganska många råd. Det finns ju någon slags, tycker jag, jättemissuppfattning med vad som är tuffa frågor. Att man ska vara hård mot den man intervjuar. Men för vad? För mig är det så här, jag har ju inget behov av att bevisa vad jag vet. Eller hur kaxig jag kan vara. Det vet jag ändå liksom. Men det blir liksom ingen bra för en tittare. Jag vill inte att folk ska sitta och skämmas i soffan för att de känner att spelaren blir irriterad. Alltså det är inget ändamål för mig. Utan jag vill ju att den ska känna att den är i en miljö där den kan säga. Jag vill att en spelare eller vad det nu är ska kunna säga själv att alltså idag var jag så dålig och jag mår så. Alltså den stämningen vill jag skapa, det förtroendet.
Mm.
Och där får man ju också supermycket råd hur man ska ställa frågorna, hur man ska vara och där har jag också varit så noga med att nej, men jag är jag. För annars så blir det ingenting kvar liksom. Om man ska börja anpassa sig efter vad alla tycker. Det går inte.
Men det känns som ett bra karriärtips överlag. Där att hitta en eller två framgångsfaktorer till varför man tror varför just jag är bra på mitt jobb. För jag tror absolut inte att alla sportjournalister eller reportrar ute på fältet resonerar eller ens har kommit till den insikten som du pratar om nu.
Nej, och så tror jag någonstans att just den här känslan av att så här, om jag börjar anpassa mig för mycket så, enligt vad folk har för förväntningar eller hur andra är eller vad folk säger att jag ska, då blir det inget kvar av mig. Och jag kanske är här på grund av mig. Liksom. Det är kanske det som är anledningen till att jag gör det här jobbet, oavsett vad det är. Och där tror jag också att man får rannsaka lite, även om man självklart också funderar och velar och vänder och vrider. Men alltså att ändå det där med att inte suddas ut och bli någon annan. Liksom. För det kommer inte bli lika bra. Man gör inte ett lika bra jobb, man mår inte lika bra om man försöker vara någon annan än den man är.
Men det är ju lite häftigt, för du är ju ändå en av de då första och största kvinnorna i din bransch. Om ni säger att ni har två stycken i Champions League när du började. Hur är det att vara någon form av förebild i form av att bara vara kvinna och i rätt eller vad kanske ska säga fel typ av bransch? Alltså, är det någonting som du vill gå och bära på?
Ja, men det gör jag gärna. Jag tycker att det är jättekul när tjejer hör av sig som vill göra det jag gör. Absolut, jag tror det behövs fler. Det behövs också fler bakom kameran, alltså i ledande positioner inom sporten i det här fallet, inom tv, alltså absolut. Men sen så tycker jag att det har även hänt grejer på svenska scenen där vi också var färre och där det fanns väldigt få men väldigt bra innan mig. Och sen så har vi liksom blivit många fler. Och där tycker jag ändå att det finns någon slags solidaritet och att alla... man har något väldigt gemensamt starkt där. Men sen så tror jag att det är samma sak där. Att där har jag också varit ganska noga med att inte... Ja, men vem jag vill vara i det offentliga. Och att jag är inte lika offentlig som vissa av mina kollegor. Men också att det på ett sätt är ett val. Att jag vill stå för den jag är som i mitt jobb, men att jag behöver inte blanda in så mycket annat i det. Liksom. Jag behöver inte vara för privat, jag behöver inte göra allt och sådär. Och också liksom vara lite, ja, men lite hård i min roll där utifrån också vad som ska kännas bra. För att inte suddas ut eller inte känna att man ger för mycket av sig heller. För där tror jag också att det kan finnas en stress. Liksom. Man vill så, och det kanske kan också vara en del av varför jag har skonats lite grann. För att det har gått ganska långsamt. Jag har hållit på länge och inte liksom kastats in i någonting eller gjort allt och inte profilerats allt för mycket. Utan jag har varit på plats. Och det är klart att om jag står där med spelarna eller förarna eller vilka det nu är, så är det ju svårare att ifrågasätta. Än om man sitter i en studio och tycker, så är det lättare som tittare att ha åsikt om den personen. Men att hitta sin väg lite lugnt och långsamt är inte heller så dumt. Alltså, för vi har ju bråttom idag. Alltid. I allt.
Men för 4 år sedan så blev du mamma. Och apropå då att vara lite hemlig. Det är ju ingenting som du delar med dig särskilt mycket av. Jag blev nästan funderad. Så finns det här barnet ens? För att jag aldrig såg det på sociala medier. Det var han finns på riktigt, Lovisa.
Ja, så var det ju verkligen. Det var hur mår familjen? Ja. Lite så här ledande. Jo då. Nej, men så är det. Och det är väl egentligen... Det är flera aspekter. Och det där tycker jag är superkomplext. För det första så har jag en sambo som inte alls är intresserad av att vara med i det hela. Han har själv idrottat. Och det var inte så vi träffades. Men han är väldigt intresserad av idrott. Men totalt ointresserad av rampljuset och mitt och sådär. Och sen så jobbar han också med IT. Och till saken hör då att han är ännu mer nojig än vad jag är med det här med liksom sitt barn på nätet helt enkelt. Så där tror jag att han har också bidragit till att sätta griller i huvudet på mig vad mitt barn ska synas i och inte. Och sen har det bara blivit en sån grej där jag känt att så här, nej men... Han är ändå för liten för att veta och han har inte tagit ställning till det själv och sådär. Så att han har helt varit utanför. Men sen är ju inte jag så aktiv på sociala medier heller. Alltså det ska ju sägas. Och det tror jag också samma sak där med det här med hur mycket man drabbas av näthat och grejer. Jag är ju inte där så mycket. Och,
vill man hata det så vet man inte vart man ska.
Nej, men lite så är det ju faktiskt. Och jag kanske inte ser det på 2 månader liksom, om man skriver något elakt. Och det är ju, då tappar det ju lite tjusningen, tänker jag. Men så är det ju också. Men visst, där har jag har hållit det utanför ganska, ganska medvetet och mycket. Men sen så kanske man omvärderar det där. Men jag, hittills så tycker jag att det har varit skönt. För då kan jag liksom inte, behöver inte oroa mig att det där ska kopplas samman heller. Utan jag gör min grej och sen blir det lite mer när man börjar göra ännu mer offentliga grejer som de här TV3-programmen och sådär. Då blir det ju ännu, då förväntas man ju vara mer, man blir, vad ska man säga, folkliga på ett annat sätt om man jobbar med underhållning, tror jag, än bara sport. Mm. För sporten, och framförallt hos oss så är vi, på Viasat och på MTG så har vi, är det väldigt sådär, ledorden är verkligen att sporten är viktigast. Och då, det är rätt skönt, för då, man kan alltid luta sig tillbaka på det, att det handlar inte om mig, det handlar inte om mig som reporter och det är alltid sporten och livesport och det är det som är det viktigaste. Och då är det lite lättare att hålla sig utanför den grejen. Men sen när man börjar jobba mer med underhållning och så, då är det lite svårare, absolut.
Att röda mattan blir viktigare.
Ja, för vissa är ju det en jättestor del av jobbet liksom. Vissa måste ju vara superaktiva på sociala medier. Jag har inte behövt det än så länge. Vilket också har varit skönt, för då har man ju hunnit ta ställning på ett annat sätt när man smyger sig in.
Ja, du får jobb ändå trots att du inte skriver debattartiklar eller minglar.
Ja, exakt. Och jag har ju ett jobb där jag har varit väldigt, väldigt länge. Och i omgångar kanske tänkt att nu någon gång måste man också byta arbetsplats. Men hittills så erbjuder den så himla mycket så att där har jag liksom blivit kvar. Men det har varit skönt också att inte behöva jaga det på det sättet.
Men apropå mammarollen där, hur har förändringen till att vara gravid och att bli mamma, hur har den förändrat din träning och synen på träning om vi kopplar bort det från yrkesrollen, yrkesarbetande Frida?
Jättemycket tror jag. Alltså dels när vi träffades, du och jag, så då var jag så här, jag rev igång träningen efter graviditeten helt planlöst och lite för snabbt och lite, men det var ju första gången också som jag började med din hjälp också hitta, alltså tänka kroppen, inte bara göra det och att det, kroppen är någon slags som en cykel som bara liksom ett verktyg, utan att det verkligen så här, okej, känna var har jag vad och tänka mycket mera inåt än prestation. Och det har varit jättenyttigt för mig eftersom jag är så prestationsinriktad att börja mer känna efter och göra saker i ett annat syfte. Och mycket liksom, man tänker bål och jag tror aldrig jag varit så stark i bål och mage och sådär som nu efter graviditeten. Och det är ju så häftigt att det kan bli så, att man kan komma dit. Men det är för att man måste. För att plötsligt så har man inte kvar någonting och vet inte, allt är lite överallt. Och så måste man börja liksom om från början på något vis. Så det har varit jättenyttigt och det kan jag verkligen känna att jag har en annan kontakt med min kropp idag. Jag jobbar ju med den i en annan symbios än att jag förut bara piskade den. Så nu är jag ändå där liksom och känner efter och kan känna att jag har ganska bra känsla för hur den funkar. Liksom. Hur den känns och vad som är vad. Och innan det tänkte jag inte, jag reflekterade inte, den bara var. Liksom. Så det har gjort jättestor skillnad och jag är ju starkare och mer vältränad nu än innan jag fick barn, absolut.
Vad var du orolig för när du blev gravid och som känslorna till kroppen efter förlossningen? Vad hade du för rädslor kopplade till graviditeten och träning?
Jag tror nog att jag var med så att jag var inte en sån som tyckte det var mysigt att vara gravid. Alltså att jag, även nu, fast jag tycker det är fint med gravida kvinnor, så kan jag få så här andnöd för att jag tycker att det är stort. Man ville bara plocka av den där magen och sticka ut och jogga liksom.
Och så hänga av sig med kockförkläder på TV.
Ja, verkligen, bara ta den åt sidan. Och just den, jag brottades ganska mycket med det, att jag trivdes inte i den kroppen liksom. Jag kände inte igen mig och jag stressade, eller jag ville bara ha det gjort. Jag kunde inte riktigt landa i mysigheten i det. Och Och också att jag vill inte bli liksom förknippad med en gravid liksom, kvinna. I det här med att man ska, som att det är en sjukdom. Liksom, när folk är så här, åh, vill du sitta ner? Då kunde man säga, nej, jag ska inte sitta ner. Inte ens liksom, på förlossningsdagen skulle jag sitta ner. Liksom. Att allt var så här, jag vet, jag var på gymmet.
Vad svordomar även där, ja, i huvudet.
Ja, nej, men det kunde inte riktigt. Och det är synd, för att jag tror att kanske om jag skulle bli gravid igen så kanske jag skulle försöka aktivt vara mer närvarande och tycka att det är mysigare, för det är klart det är det. Liksom. Men jag vet att jag var på gymmet, på ett gym där det var bara jag och en annan man när jag var supergravid. Och efter ett tag så kom han fram till mig och var helt så blek och han bara, alltså, vem ska jag ringa och vad ska jag göra om du föder nu? För jag var så oerhört gravid och körde på rätt hårt liksom. Och han var så här, jag kan inte fokusera. Jag har bara hoppats på att någon mer ska komma hit så inte jag bär allt ansvar. Och jag vet inte vad jag ska göra om du för du tar i för mycket och du kommer, barnet kommer komma. Han var helt stressad.
Och så var jag var nog lite den här crazy gravida som bara...
Crazy.
Ja, verkligen. Som bara körde på med den stora magen och vägra slappna av. Vilket också är lite synd, för då bara man bara springer förbi det på något vis. Och då, så var jag också efter. Då ville jag bara tillbaka, hitta tillbaka till min kropp och känna mig stark och vanlig igen. Och hade noll tålamod med det där. Och det är också min så här, prestations... Det är det jag jobbar mest med mig som person. Att allt ska... Alltså, jag ska lösa allting så himla fort. Liksom. Allt ska till slut destination på en gång. Jag har svårt att njuta av resan.
Men lägger du upp en plan när du håller på och stressar och hetsar och sådär? Eller som du säger, när du famlar? Är det mer att du bara gör något varje dag?
Ja, men så kan det vara. Men sen kan jag ha en plan, men den är inte nödvändigtvis bra. Liksom. Och den kan också diffa, alltså gå från dag till dag. Men det är med det att jag hetsar. Jag vill för snabbt till målet. Och där var det ju så bra när vi började ses och när du verkligen bromsade upp och man började prata om vad som egentligen är vad och varför hetsen och vad känner du nu? Och man var så här, vad då känner? Det var ju det jag försökte undvika och känna. Jag ville ju bara förbi liksom. Och det tror jag var också väldigt nyttigt för mig som person att börja känna, att stanna lite och känna. Och när någon, och där är ju du unikt bra också, att du är ju väldigt så här, står en centimeter från min näsa och bara, Frida. Och så liksom blir man så, man kan inte fly liksom, för där står hon och nu, vad händer här? Och man pratar och man känner efter och man... Och det tror jag har med mig i varje träningspass idag. Att jag mycket mer känner, oh, nu jag springer så här nu, vad händer i bålen här? Och nu känns någonting här, okej, vad är det? Alltså jag analyserar min kropp på ett helt annat sätt. Och då blir det ju också väldigt intressant att träna.
Mm. Men det är ganska jobbigt att träna så.
Ja. Fast också lite distraherande. Alltså det kan ju också bli någonting att fokusera på. Istället för att som jag då, som bara vill ha det gjort, liksom, bara vill till målet. Mm. Så.
Vad är den största motgången som du har mött träningsmässigt?
Det är nog, alltså för mig handlar det så mycket om balans. Jag har så svårt med att hitta balans eftersom jag vill maxa allting. Så jag har ju svårt i att kliva tillbaka, kliva ur situationer. Jag har fått rådet ibland liksom av professionella som vet vad de pratar om. Att liksom, vad händer om du bara står på sidan av en gång? Du behöver inte vara i gyttjan varje gång liksom. Och där tror jag också med träningen att jag har svårt att känna att man kan pausa och man kan yoga. Och man kan, jag vill gärna vara yogatjejen, men jag är inte. Och det är den resan liksom, att jag vill för mycket. Jag har svårt att hitta en balans i där ett lugnt pass är okej. För då är det bara en transportsträcka till mitt nästa hårda pass där jag ska maxa och kräkas. Alltså lite den. Och där får jag, där, det är ju min största vardagliga grej. Att jag är svårt att, jag jobbar väldigt mycket med prestation och belöning. Och det vet jag att det inte är bra. Men att jag måste maxa för att kunna unna mig att vila eller för att kunna unna. Och därför har jag lättast när jag jobbar som mest, så har jag lättast att njuta, för då måste jag. För då är jag så trött, så då kan jag inte annat än att återhämta mig. Eller då har jag inte tid med annat än att liksom vila den här enda lediga dagen. Men om jag har mer tid, då har jag kämpigare. För då tycker jag inte jag förtjänar vila, mat, återhämta, vad det än kan vara. Och ha det bra liksom. Så det jobbar jag jättemycket med.
På vilket sätt?
ja, men i det lilla just nu, att jag försöker att skjuta upp mitt eget beteende. Istället för att sluta cold turkey med allting, så försöker jag tänka att om jag bara skjuter upp mitt sätt att vara lite grann, en halvtimme, mm. så jobbar man med det lite successivt. Och det just nu faktiskt, när jag har lite mer tid än vad jag hade i fjol, då jobbar jag jättemycket med det. Att jag, eftersom jag hela tiden ska kontrollera och bestämma, och jag ska, så försöker jag att dels ventilera det. Så med mina kollegor har jag ju pratat om det, och de har sagt att det är så jäkla jobbigt att du alltid, så fort vi äter frukost ska du bestämma när vi ska äta lunch och vad vi ska äta. Och så fort vi äter lunch, ja, då är det vilken restaurang och vilken tid, och vi ska boka bord. Och det, lite är det ju också för att jag tycker det är så, när man jobbar som man gör, så är det så trevligt med de gånger man faktiskt får umgås. Och bara med restaurangbesöken är ju hela behållningen många gånger liksom. Men där, när vi dels nu har pratat om det, då kan jag också vara så här att nej, men nu ska jag inte. Nu får de bestämma. Och då blir det ju kaos. Obs. Då är det ingen som. Då är alla så här, men vad händer nu? Ja, men alltså, då bara, nej, men och vad ska vi äta ikväll? Och så är jag så här, nej, jag vet inte. Lite så här, protesterande. Och då bara, nej, men ja, nu vet ingen vad vi ska äta. Och det blir liksom, men då får jag också bara tänka så här, vi kommer ju äta. Och troligtvis ungefär samma tid som jag hade tänkt. Men att jag bara får liksom släppa det lite. Mm. Och samma sak då med liksom träningen. Eller att jag får säga, ja, jag kommer ju säkert att träna. Men jag kanske inte behöver på min lediga dag bestämma att jag ska göra det 6 idag. Att jag försöker i baby steps liksom att släppa lite kontroll. Och samma sak med jobbet, att jag kan bli... Jag kan tycka så här, åh vad skönt med ledigt. Och så är jag ledig en liten stund. Och sen så börjar jag tänka på vad vi skulle kunna effektivisera. Eller vad min roll skulle kunna förändras. Och vad jag ska göra härnäst. Och så är jag på alla så mycket. Och där kanske jag också måste bara säga, men nu får de... Nu har jag sagt vad jag tycker. Sen får de greja lite. Så får vi se vad det leder. Så det, jag försöker verkligen aktivt med de här små stegen.
Vad du säger allt det här med leende.
Ja, för att jag känner också att
jag,
ja, det är som att jag är schizofren. Att jag sitter och säger saker som jag tänker att det här är ju rätt, eller? Men det är skitsvårt, det är jättesvårt. Och det blir också någon konflikt i det här med att man ska ha kontrollen över sig själv som yrkeskvinna, och man ska vara stark och man ska vara hård. Och där tror jag också att jag går in i det här då, att då ska jag bestämma och jag ska... Liksom, ingen ska komma här och säga. Men så blir det också ett kontrollbehov som man måste släppa på. Så att det är både och. Liksom. För det är också en drivkraft. Att vara så är också en drivkraft. Att hela tiden se sina mål och vilja dit och vilja lösa situationer och bestämma situationer. Det är kanske det som gör att jag gör det jag gör. Men det är inte behagligt för mig eller folk runt omkring alla gånger. Så då kanske man måste backa lite på det.
Men ofta så är ju den typen av person ganska nice att hänga med. För det händer alltid någonting. Man vet att det kommer bli trevligt. Man vet att det kommer bli lite party.
Ja, det kommer bli mat.
Ja, det kommer bli mat på rätt tid. Och slippa gå hungrig.
Ja, men så säger det faktiskt. Några har ju sagt så. Men det är också sådana som gillar att haka på. Kan ju tycka att men det är perfekt. Du styr ju upp alla de här grejerna. Men det är det också att jag har så höga förväntningar också i och med det. Jag har ju höga förväntningar på mig själv jämt. Jättehöga krav på mig själv. Men också på omgivningen. Så jag blir besviken på folk och besviken på... Och det är också jobbigt, både för andra och för
mig själv. De är inte mer tacksamma än vad de är.
Exakt. Ja, men och liksom, om de inte levererar. För att jag tycker det är mycket det här med att prestera och leverera. Och det är inte, sådana krav kan man inte ha på andra. Och helst ska man inte ha det på sig själv hela tiden heller. Så jag försöker jobba bort det lite.
Men har du några mål eller drömmar som handlar om träning och hälsa? Nu jobbar ju du med sport och man kan säga att det är träning.
Mm.
Men när det är liksom Frida personen. Har du någonting som du drömmer om att kunna genomföra eller uppfylla eller känna på sikt?
Nej, jag har inte något sånt där att jag skulle vilja liksom springa något lopp. Eller åstadkomma någon... Men däremot så är det väl mer det, att hitta den här balansen. Liksom. Att känna att nu är jag och min kropp där jag vill utan att det kostar för mycket. Utan att jag behöver anstränga mig åt ett eller annat håll. Och där skulle det ju behöva handla också om att gå ner lite i ansträngningsnivå. För jag lägger mycket tid, men jag lägger mycket energi på det, om man säger så. Och att kanske mer hitta den här balansen i att jag kan pausa i min träning. Men det är mycket i huvudet. Alltså. Att jag tycker att jag rensar så mycket min hjärna när jag får maxa. Jag svettas ut mina problem. Och jag gillar ju verkligen det. Men däremot så skulle jag väl kanske vilja jobba mer med det. På ett eller annat sätt. Hur vet jag inte. Men i framtiden absolut. Att kanske förena lite det här med sporten och träningen och mig på ett annat sätt.
Jag ska pitcha en tv-idé till trean.
Ja. Någon idé som liksom handlar mer om... Vi behöver mer av det här med starka tjejer. Liksom ta plats i vår träning. Att det behöver inte vara så mycket med viktnedgångar och grejer tycker jag. Det är ju lite tjatigt. Det har man ju sett förut. Så kanske något sånt, ja.
Bra, det här ska vi nog spåna. Men avslutningsvis en sista fråga till, i träningspodden. Kan inte du berätta om ditt träningsparadis? Jag pratar ju ofta om Thailand och allt jag känner och uppnår och verkligen upplever när jag tränar i Thailand. Har du något, liksom en plats där världens bästa träning sker? Och är det tillsammans med en speciell person? Är det en särskild träningsform? Och var är världens bästa träning för dig?
Dels har jag svårt att hitta en, för jag har väldigt många träningsminnen kopplade till länder och städer och jag har väldigt fina minnen från att så här, vakna med en stad, alltså att gå upp tidigt och när en stad börjar röra på sig, att jogga typ på tysta gator och det börjar öppna kaféer och man börjar öppna och ställa ut någon stånd på någon marknad och den liksom lugnet och tystnaden. Men sen så har jag också såna coola ställen som jag är väldigt tacksam över att mitt jobb har tagit mig till de träningsplatserna. Dels människor som jag har tränat med, men till exempel så i Italien så finns det en testbana på taket på ett som nu är ett hotell, men som var en gammal Fiat-fabrik som är med i The Italian Job och Mafioso eller någon sån där film också. Och där de då, alltså en testbana på taket, högt upp över i Turin. Och där, att liksom jättetidigt på morgonen springa på den gamla testbanan där det bara ekar historia liksom. Och så ser man hela stan som börjar vakna. Och det är såna coola, annorlunda ställen där jag aldrig skulle träna annars. Men sen så är det också mycket förenat med hatkärlek. Alltså jag har ju ett hus i Spanien där vi semestrar. Och där är det 3 kilometer ner, men också 3 kilometer upp. Och upp är ingen lek. Alltså det är så fruktansvärt jobbigt. För det är ingen vila i 3 kilometer. Och det är ju ofta varmt i Spanien och det är så brant. Och första gången jag klarade den utan att stanna. Och den känslan när man tror att det inte går. Och så går det och så är man uppe och så kan man hoppa i poolen. Alltså såna, när man övervinner saker... I
straff och belöning.
Ja, du ser. Fruktansvärt. Det jag försöker jobba bort, helt enkelt.
Det är det bästa ja. Också.
Nästa gång jag är med här, då ska jag prata om så här. Ja, men när man bara är ute och går och tittar runt. Och, ja. Ja,
genomförandet är viktigast.
Exakt.
Det kommer aldrig hända.
Nej, det kommer aldrig hända. Det är bara målet.
Har du någonting som du vill skicka vidare till alla de här 100 000-tals träningspodden-lyssnarna när det handlar om träning och livsstil och hälsa och kanske hållbarhet? Ett meddelande från Frida Nordstrand.
Ja, men jag tror det är väl lite det vi landade i, det här med att hitta sin grej. Och att också börja fundera på varför man gör saker. Alltså att göra det för sig. Att hitta sin stund. Att se träningen som... Och det är ju, pratar ju ni mycket om. Och du är ju väldigt duktig på att förmedla det här med att hitta... Att det är för sin egen skull. Att en träningsstund är en egen tid. Och den är superviktig för att man ska vara en bättre mamma. Och en bättre på jobbet och bättre... Men att också börja i träning och i livet att fundera på vad gör jag för att... Jag mår bra av det och vad gör jag för att andra säger att jag ska må bra av det här eller förvänta sig det här av mig och börja rensa lite i det. Istället för att lägga så mycket energi på att försöka leva upp till förväntningarna av vem jag borde vara. Att kanske istället lägga energin på vad funkar för mig. Både i träning och livet. Jag tror att man tjänar så mycket på att bara börja vara lite sannare mot sig själv. Och jag är ju dålig på, jag gillar inte ursäkter. Jag tycker så här, alla har lika mycket tid. Alla kan hitta tid till träning. Alla. Men det är samma sak där. Att du kommer inte börja göra det om du inte vet varför du gör det på riktigt. Alltså om du inte hittar en anledning som är bra för dig. Inte för att andra tränar. Utan för att för mig är det här. Och samma sak som vi pratade om med jobbet. Att bara försöka hitta. Det här är mina styrkor. Igen. Alltså, varför är jag bra på det här jobbet? Varför är jag bättre på att styrketräna än att springa milen? Ja, men då kanske jag ska göra det oftare då. För att det är lite roligare då. Och då blir det av mer. Hitta sin grej.
Stort tack för att du vill gästa träningspodden, Frida. Tack. Jag är jätteglad och jag är smickrad över att du vill lägga tid och lägga en joggrunda på att ta dig till poddsängen på Södermalm.
På pinstolen där jag sitter och svettas.
Men man blir så svettig av att podda, så du kanske är svettigare nu än vad det var efter
joggrundan. Ja, kan vara, kan vara.
Jag hoppas att ni som lyssnat på det här avsnittet av Träningspodden och min intervju med Frida Nordstrand, att ni har plockat med er några sådana där tips och tricks, några tankar, you snooze you lose, som Frida Nordstrand säger, till hur ni skulle vilja ha eran träning i höst. Det passar ju perfekt att under juli månad utvärdera, reflektera, fundera över vad har varit bra, vad skulle man vilja ha annorlunda. Jag vet ju verkligen vad jag ska prioritera mer under hösten, och det är att schemalägga träningen, planera in träningen, så att jag verkligen vet att träningen blir av och att den blir av enbart för min egen skull. Jessica, vad har du för tankar kring träning i höst?
Nej, men jag tänker bara att sommaren så här nu när vi tar en liten sommarsemester från Träningspodden är väl en perfekt tid att sätta igång med något av programmen i någon av våra böcker. Eller hur, Lovisa? Stora löparboken för kvinnor eller stora träningsboken för kvinnor. Det är ju perfekt. Man har mycket tid. Man har tid att ägna sig åt att faktiskt göra ett program. Klara av och genomföra ett program som man kanske inte alltid hinner med när livet och jobbet och barn och skola och aktiviteter och sånt liksom pockar på uppmärksamheten. Så att det skulle jag rekommendera er att göra. Det skulle jag göra om jag inte var på sluttampen av min graviditet just nu. Men annars så tänker jag i höst, då blir det ju omstart för mig. Då blir det bara restart systemet och då jäklar ska jag träna. Jag är så sugen på att träna och få ta i och känna att kroppen liksom svarar, att den också vill ta i på något sätt.
Mm. Och härlig känsla, det där är ju bästa motivationen. Men vårt tips från oss då till dig som lyssnar på Träningspodden: ta fram papper och penna om du är analog, eller ta fram telefonen och ta fram anteckningar, så skriv ner, fundera, reflektera över träningen första halvan av 2017 och plocka med dig godbitarna och starta om systemet för hur andra halvan av 2017 ska se ut. Och vi vill i det här avsnittet av Träningspodden tacka Nextory för att de sponsrar. Gå in på nextory.se/kampanj och ange koden Träningspodden, så får du 30 dagar gratis lyssning och läsning av böcker direkt i din mobil.
Och med det så önskar vi en riktigt trevlig sommar och skickar massor av pussar och kramar till alla er härliga lyssnare där ute. Hej då!
Tack för att ni är med! Hej då!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.